Hej och välkommen till Commute-podden, en podcast som rör sig någonstans i gränslandet mellan kommunikation, digitalisering och social hållbarhet. Den här podcasten görs i samverkan mellan socialtjänsten i Helsingborgs stad, Öppna SOS och FoU Helsingborg. Och jag som talar heter Kalle Pettersson och jobbar som utvecklingschef i Helsingborgs stad. Den podd vi ska lyssna på idag är den tredje och sista som jag spelade in under Almedalsveckan i somras. Och jag träffade där organisationen Maskrosbarn bland annat, och tillsammans pratade vi ganska mycket om olika former av tjänstelogik i praktiken, det vill säga någon form av brukarinvolvering i det sociala arbetet och vad det kan innebära. Trevlig lyssning. Hej och välkomna till den här podden. Jag heter Kalle Pettersson och jobbar som utvecklingschef i Helsingborgs stad med fokus på de sociala frågorna. Och med mig i den här podden idag har jag dels Linn Englund som är projektledare och föreläsare för organisationen Maskrosbarn. Välkommen Linn.
Tack.
Jag har även med mig Dina Åbinger som är socialdirektör i Helsingborgs stad. Välkommen Dina.
Tack så mycket.
Och vi befinner oss idag i ett soligt Almedalen i Visby och sitter i en soffa och blickar ut över baksidan på campus, kan vi säga. Så att det kan vara lite trafik och ljud i bakgrunden, men det är bara ett naturligt inslag av en Almedalsvecka helt enkelt.
Ja.
Och ämnet vi ska prata om idag, det är, vi döpte det till när vi satt här och fick frågan vad är det vi ska prata om egentligen? Jo, men det är något som vi kallar för samskapande socialtjänst. Och det handlar ju egentligen om att organisationen Maskrosbarn och Helsingborgs stad har ju inlett ett samarbete egentligen för att på något sätt kunna göra barn och ungdomar mer involverade i kontakten med socialtjänsten egentligen. Men jag tänker vi ska börja lite med att alla kanske inte riktigt känner till organisationen Maskrosbarn, så skulle du Linn kunna ge en kort beskrivning av vad är Maskrosbarn och hur fungerar ni?
Ja, Maskrosbarn är en barnrättsorganisation. Vi har funnits i 12 år och vi jobbar med målgruppen unga som växer upp i en familj med missbruk eller psykisk ohälsa. Så vi jobbar ju dels då med direkt stöd i våra 8 olika stödprogram, men så jobbar vi också med direkt påverkansarbete med våra ungdomar, som att så här, utveckla nya stödinsatser som våra ungdomar då varit med och tyckt till om och önskat. Ja, så lite kortfattat.
Och sen har ni börjat jobba med en rad kommuner då i ett någon form av projekt som heter...
Ja, projektet heter numera SOS Hör du mig, och det är ett 3-årigt projekt då, och nu är vi inne på sista året, så det är finansierat av Allmänna arvsfonden. Och också lite kortfattat så handlar det helt enkelt om att tillsammans med socialsekreterare och ungdomar då från de här kommunerna och blandade ungdomar som har haft kontakt med socialtjänsten, prata om de problem som kan finnas i kontakt med socialtjänsten, men framförallt fokusera på lösningar och tillsammans komma fram då till hur vi ska göra socialtjänsten bättre.
Och vilka kommuner är det som är med i det här Hör du mig-projektet?
Ja, då är det då dels Helsingborgs stad, Östermalms stadsdelsförvaltning, Bengtsfors kommun, Marks kommun och Eskilstuna.
Så det är en blandad kompott med både små och stora kommuner och även både stad och landsbygd och så vidare?
Ja, verkligen. Det är superspännande att det är så blandat. Och det är också någonting som det är, vi vill ju visa på, att det här går ju att göra oavsett om man är en stor kommun eller om man är en liten kommun, så går de här förändringarna att göra.
Men har du sett, alltså ni som organisation jobbar med så vitt skilda kommuner men ändå med samma... Ja, samma sak, det vill säga socialtjänst. Mm. Kan ni dra någon sådär helt ovetenskaplig slutsats av det? Alltså, kan man se skillnader och likheter beroende på om det är en stor eller liten kommun eller beroende på en landsbygdskommun eller stadskommun? Mm. Eller är utmaningarna de samma i stort sett alla kommuner som ni har att göra med?
Ja, det är faktiskt väldigt intressant, för det har varit så att oavsett storlek och vad det är för kommun så har det liksom varit ja, men i stort sett samma problem och samma svårigheter som ungdomarna har stött på. Och ja, men även samma svårighet som socialsekreterarna lyfter. Och sen så kan det såklart variera i, eftersom alla olika kommuner och stadsdelar organisatoriskt är uppbyggda på olika sätt, så kan det finnas olika utmaningar i det. Men övergripande så har det varit samma problem som har kommit fram.
Udaina Helsingborg är då en kommun som är med i det här projektet tillsammans med Maskrosbarn. Vad är din bild av projektet? Vad tror du att vi kan ha och Helsingborg ha att lära av dels Maskrosbarn som organisation, men framförallt de barn och ungdomar som är med i projektet och på något sätt hjälper oss? Mm.
Så vi kan lära oss fantastiskt mycket. Så min övertygelse på något vis, alltså jag vill ju så gärna kunna uttala mig om att det vi gör nytta för dem vi är till för. Och vi har ju jättemycket sociala tjänster och väldigt mycket insatser och vill så väl, och vi har en lagstiftning som vi kan stödja dig och allt. Men det vi har missat under många år tycker jag, det är ju den här direkta kontakten, att verkligen ha nu i detta fallet ungdomar med i vårt utvecklingsarbete. För det första då vi med säkerhet kan säga att det vi gör nytta, om de också upplever det. Så länge inte människor som har kontakt med socialtjänsten upplever att det har gett någon nytta eller att de har fått ett bra bemötande och så, då kan vi inte heller säga att vi har bra sociala tjänster. Så förutom att vi jobbar med forskare och våra egna professionella kunskap och erfarenhet, så är den här typen av samarbete, till exempel med Maskrosbarn, fantastiskt viktig. För de hjälper oss att vi har inte det bästa förtroendet inom socialtjänsten, varken i Helsingborg eller i Sverige. Och då hjälper en sån här organisation oss att få en ärlig kontakt med de här ungdomarna, att de vågar och berätta för oss hur kan vi jobba bättre. Så det är mycket viktigt.
Ja, för om jag förstår rätt så handlar det egentligen om att gå steget längre än kanske det man har gjort traditionellt inom all form av offentlig eller kommunal verksamhet, där man kanske i bästa fall skickar ut någon form av enkät efter genomförd kontakt där man frågar var du nöjd eller var du inte nöjd. Och ja, de flesta fall så brukar mellan 70-80% vara rätt nöjda, och då är man ganska nöjd med det till slut. Men här på något sätt använder man ju individerna och låter dem jobba i organisationen på något sätt. Och det ligger väldigt mycket tiden just nu kring all kommunal verksamhet att man pratar om det här med tjänstedesign eller tjänsteinnovation. Är det ett begrepp ni också svänger med i Maskrosbarn, Linn?
Ja, alltså egentligen så har vi alltid jobbat med tjänstedesign, men vi har väl inte alltid kallat det för det. Men ja, och det är ju som du beskrev, att utveckla en alltså tjänst med de som ska använda det, alltså i det här fallet då utveckla socialtjänsten med unga, som är ju då de som kommer i kontakt med barn och unga inom socialtjänsten. Så att ja, och superviktigt. Och ja.
Men i vilken utsträckning, alltså hur långt tänker du att, eller tänker ni att det samarbetet kan sträcka sig? För jag tänker att ju närmare man kommer mellan en profession och en då kund eller invånare som tar nyttiga tjänsten, så ju mer man gifter ihop dem, ju närmare kommer man ju på något sätt en brytpunkt där det faktiskt kanske i slutändan blir så att det inte längre är det offentliga som ska ens utföra tjänsten. Är det någonting som har kommit upp i de här projekten och de här kommunerna har jobbat med att ja, men vissa saker som vi gör som kommun kanske faktiskt inte ens är mest lämpligt att vi gör, utan kanske en extern aktör skulle göra mycket bättre mot att vi kanske då finansierar den av kommunen?
Ja, eller det beror väl lite, det har väl liksom inte riktigt landat där eller haft de diskussionerna i det här projektet. Men det jag tänker är ju liksom att som ofta lyfts i är ju att socialtjänsten till exempel inte ska vara en behandlande insats, eller alltså att de är utredande, och att man istället kanske kan den behandlande biten kan alltså någon annan då organisation eller ja, vad som bidrar med. Men det är ju inte riktigt någonting som vi har fokuserat på i det här arbetet nu, eller som vi har kommit till än. Sen kanske det kommer, men Ja.
Det kanske springer lite för fort här i resonemangen egentligen, men hur ser du på det, Dina? Vad är det offentliga uppgift och vad är egentligen, vad skulle kunna läggas ut på andra aktörer, tänker du?
Mm. Alltså jag tänker det klart att det finns vissa delar av socialtjänstens arbete som jag inte tror man ska lägga ut, som hamnar om den rena myndighetsutövningen eller vårt utredande arbete. Det vi måste göra där med det är att göra utredningarna tillsammans med den det berör på ett helt annat sätt än att vi sitter själv och plåtar ihop en utredning på vårt kontor efter ett antal samtal. Och där tror jag vi har en stor utvecklingspotential, att vi fortfarande står för resultatet och gör bedömningen utifrån vilka sociala insatser man ska ha, men att det måste vara ett helt annat medskapande eller samskapande med dem vi är till för. Sen finns det ju andra delar, till exempel förebyggande tidiga insatser, den här stödprogrammen som ni har inom Askryssbarn, som jag absolut tror med fördel att andra organisationer kan utföra och kanske på ett bättre sätt, därför att de har inte myndighetsstämpeln på sig, och den kommer vi aldrig ifrån så länge det ser ut som det gör. Om man inte skulle skilja ut de två, så att säga, att myndighetsutövningen sker i en annan organisation, det är väl ingenting som vi ser i den närmsta framtiden i alla fall. Men det är en svår balansgång att gå för socialtjänsten, det här. Att vi har ju valt våra arbete för att vi vill människor väl och vill vara till hjälp och stöd. Och då ses vi som en kallhamrad myndighet ofta. Och det är inte så lätt att svänga över från där. Ibland behöver vi ju ta beslut som inte går den enskildes väg, så att säga. Eller att man inte upplever direkt det till fördel. Men jag tror absolut att vi kan kompletteras med annat, och vi måste vara modiga och släppa in andra organisationer, ideella organisationer, det tror jag.
Så att egentligen det här projektet handlar egentligen om att man, alltså det samskapande sociala tjänster, det handlar till stort sett, som jag förstår, att man förflyttar klienten från att kanske vara mer av någon form av passivt objekt i relationen till socialtjänsten och socialförvaltningen, till att bli ett aktivt subjekt som faktiskt är med och utformar tjänsten.
Mm. Ja, precis. Och det, vi har ju workshops då, som vi har haft med alla de här kommunerna, där vi tillsammans har dels pratat om problemen som finns inom socialtjänsten, för att sen då gå vidare till lösningarna. Och det har vi varit väldigt noga med då, att det ska vara, att man ska vara på lika villkor, att ungdomarna är experter lika mycket som socialsekreterarna är det, och att så här, mötas på lika villkor, för att det, så är det ju sällan, så här, det som Dina var inne på, att så här, oavsett vad, så här, när en ungdom möter en socialsekreterare, så är ju så här, maktbalansen är ju otroligt ojämn, och det handlar ju om att, ja, om att socialsekreteraren har så pass mycket makt. Men att nu kunna mötas på lika villkor och tillsammans diskutera det som är svårt. Ja, och det är liksom lite det som har hela det här projektet handlar om. Att på lika villkor tillsammans för en bättre socialtjänst.
Har ni stött på några hinder i det, tänker jag? Att för på något sätt alltid när man blandar in någon form av maktrelation där någon kanske eventuellt då tenderar att förlora någon form av makt, där, så brukar det bli lite problem. Så här. Är det någonting ni har stött på?
Nej, alltså verkligen inte, utan snarare alltså bara positiva erfarenheter. Min upplevelse är att socialsekreterarna faktiskt inte vill ha den här maktobalansen. Att de vill inte ha liksom att sitta på någon sorts tron, utan de vill ju ändå kunna möta ungdomarna. Sen är ju de såklart införstådda med att de har den makten och att det är så. Men både ungdomar och socialsekreterare har ju så här gått ut från workshopsen och bara wow, vilken shit, vad häftigt att kunna mötas på det här sättet och tillsammans diskutera. Så bara positiva erfarenheter.
Hur tänker du på det, Dina? Ser du något problem i att släppa ifrån sig makten? Jag tänker inte kanske då den myndighetsutövande makten, för den kommer ju alltid finnas. Men på något sätt makten i att definiera hur saker ska göras i kommunala organisationer, är vi ganska bra på att trimma våra egna processer, och de brukar ofta tendera att vara så som vi vill ha det, men kanske inte som någon annan vill ha det.
Mm.
Och på något sätt tänker jag att du som då är högsta chefen över socialtjänsten i Helsingborg, traditionellt bygger det ganska mycket på att makten som sipprar neråt i organisationen, men här kan jag tänka mig att här vänder man ju på något sätt helt och hållet på kutsingen,
ja.
Där det blir mötet mellan socialarbetaren och ungdomen som kommer påverka hur saker och ting ska göras i Helsingborg.
Ja.
Känns det läskigt?
Nej, jag känner inte att det är läskigt. Jag tycker vi är inne på en fantastiskt spännande resa som vi bara har påbörjat. Och det är precis som du säger, Kalle, att vi måste ju vara modiga och våga släppa kontrollen, för det är ju det som händer när vi måste förskjuta makten. Alltså makt är ju ett intressant begrepp, precis som du säger, Linn, att det måste vi förhålla oss till, ta ansvar för att vi är i en maktposition. Mm. Men vi måste ju också vara modiga och vända på den. Så idag så ser ju jag min roll som socialdirektör mer utifrån att jag är en av stödfunktionerna för att mötet mellan socialarbetaren och klienten, ungdomen, ska bli så bra som möjligt. Det är min största uppgift, att jag måste kunna ge dem förutsättningarna som de behöver för att det ska kunna bli bra relationer, bra möten och att vi verkligen ska kunna göra nytta. Annars har inte jag något befog, alltså jag har ju inget mandat annars på något vis. Det är ju det som är min position i kommunen. Se till att de människor som vi är till för får det de behöver. Och det jag tänker ofta som socialarbetare, jag själv jobbar som socialsekreterare i många år. Och det är klart att vi pratade också på den tiden väldigt mycket om makt och vad det innebar och så. Men min känsla är att känslan ofta hos socialarbetarna är mer vanmakt. Att man vill mycket mer än det man kan. Och man sitter fast i en massa administration och dokumentation och saker som någon annan har nytta av kanske, men inte klienten. Mm. Och ett sätt nu är det att när vi vänder liksom på hela den här pyramiden och säger att det viktigaste är ju det som händer i mötet mellan socialarbetare och klient. Och ledarnas positioner, då måste vi rucka på det. Vi måste släppa kontrollen, och det sättet vi alltid har utfört saker på måste vi våga ifrågasätta och låta andra ifrågasätta. Och faktiskt ändra på det som inte fungerar väl. Sluta göra sånt som inte fungerar och göra mer av det som fungerar.
Och känner du att du är med i hela organisationen i det här vältandet av pyramiden?
Nej. Nej, det gör jag inte. Jag tänker att det är inte så att någon sitter på hasarna och absolut inte vill utveckla. Så är det inte, för att alla vill det. Men alla har ju olika idéer om vad de vill utveckla. Och alla har ju idéer om att de själv sitter på svaret eller är de som experter. Och vi har jobbat så länge inom socialarbetet och vi vet vad våra klienter vill ha. Alltså man pratar för andra i välvilja, det är ingen illvilja. Men vi måste på allvar, liksom, för när vi verkligen börjar lyssna på ungdomar i detta fallet, så säger de ju banala saker, kan man säga, men som vi ibland glömmer bort i vår iver liksom, att göra rätt och hitta på nya metoder och allt. Alltså de säger, se mig i ögonen, ett fast handslag, visa att du tycker om mig och visa att du gillar ditt jobb, möt mig med ett leende. Ja, alltså ring mig och ta kontakt eller smsa mig någon gång emellan våra fastlagda möten, därför att du visar att du bryr dig om mig. Det här, vi får inte glömma bort det som är själva roten, och då måste vi också bli tillgängliga på ett helt annat sätt. Alltså digitaliseringen är intressant där, att mötas på ungdomarnas arena på ett annat sätt. Inte bara i samtalsrummet eller i var vi nu möts. Vi måste börja tänka om.
Precis. Är det sådana konkreta tips som har kommit fram på de här workshopsen, Linn? Eller kan du ta lite kort vad ni har hittat?
Absolut. Vi har ju dels kommit fram med tips då, som saker som inte kräver några större beslut och som kan göras imorgon på jobbet. Och det handlar ju om, som Dina var inne på, att så här, skicka en kallelse till mig, skicka ett sms om vem jag ska träffa, vart vi ska vara, säg att jag får ta med mig någon, för det får jag ju. Men också den fysiska miljön, alltså gör det lite mysigt, bjud på fika, ge mig information. Mycket handlar kring det, att så här, berätta för mig vad som kommer hända, hur en utredning ser ut, vad jag har för rättigheter. Och sen så har vi ju då de grejerna som är lite mer större saker då, som vi har kommit fram till. Och det som Helsingborg då specifikt kommer jobba vidare med är ju då den fysiska miljön. Pimpa, som vi kallar det, pimp my sos, fixa i ordning samtalsrummen och göra dem lite ja, men lite snyggare och lite mysigare. Men också att ha med ungdomar i rekryteringsprocessen av nya socialsekreterare. Och att på det sättet alltid ha med sig då ungdomars perspektiv och tankar om vad de önskar i, ja, men av en vuxen i kontakt med socialtjänsten. Och även det som Daina då var inne på med sociala medier. Att finnas där unga finns. Alltså SOS på sociala medier. Så. Ja, men det är väl lite så här. Ett litet smakprov.
Och märker ni att de här idéerna som kommer fram, att de faktiskt realiseras i organisationen också? Eller hur det är som...
Ja, det är ju arbetet kommer ju ske nu under hösten. Så att vi har ju haft då workshop först och sen arbetsmöten som handlar då om att så här, ta det till nästa steg och ta det vidare. Och där har vi kommit lite olika långt i de kommunerna vi har samarbetat med, men det som vi har förberett nu är ju för att så här, ja, men efter sommaren så kommer vi dra igång med det. Och sen så kommer vi inte vara helt klara, utan det kommer ju kommunerna själva få jobba vidare med, för att det är inte tanken att vi ska finnas med hela tiden, utan snarare vara med och starta upp. Och så. Men vi gör det ju så att det ska kunna vara realistiskt, så att det inte är en drömvärld. Men det är klart att det kommer krävas förändring. Och det, så. Men hittills så tycker jag att alla har varit så här villiga till förändring och vill göra det bättre. Och så länge det fortsätter så ser jag inga större hinder liksom.
Och det här projektet, SOS hörde mig, det löper ut i årsskiftet, berättade innan. Kommer det så att säga avslutas då med någon form av avstamp? Eller hur?
Precis, vi kommer ha en konferens i Stockholm 6 december. Och den ena delen då kommer ju vara att de olika samarbetskommunerna som vi har haft får presentera sitt arbete tillsammans med oss. Och ja, men hur processen har sett ut och vad man har kommit fram till. Och på den delen så kommer vi ju bjuda in men yrkesverksamma, dels de kommunerna som vi har samarbetat med, men också många andra, för att kommuner ska inspireras av dem. För att vi kan ju inte åka runt i 290 kommuner i Sverige och göra det här arbetet, även om det då kanske skulle vara roligt. Och sen den andra delen är ju då att vi ska lyfta de här sakerna som har kommit fram på workshops och i de här samarbetena som behöver komma till politiker. Alltså saker som enskilda kommuner inte kan förändra sig själva, utan som behöver det är större förändringar, politiska beslut och så. Och då jobbar vi på att få in så många personer med makt som möjligt.
Jättebra, då ser vi fram emot det 6 december i Stockholm, och vill man få mer information så gissar att man går in på maskrosbarn.org
eller följ oss på Facebook och Instagram.
Superbra. Tusen tack för det samtalet, Linn, och tusen tack för det samtalet, Daina.
Tack.
Det där var alltså ett samtal som spelades in under Almedalen i somras, och hoppas att du uppskattade lika mycket som jag gjorde. Vill ni ha kontakt med Kommutpodden så gör ni det i dagsläget enklast genom att antingen mejla mig på kalle.pettersson@helsingborg.se. Jag finns även på diverse sociala medier som LinkedIn och Facebook, och även på Twitter där jag finns under namnet @socialachefen. Tills nästa avsnitt, ha det så fint!